launch in 3, 2, 1.
That music is addictive.
I know less about the music business than anyone you've ever met.
Then he says that harmony is the goal of the universe.
Musikrådet. Varje måndag klockan 6.
Tjena gott folk, då var det dags för ytterligare ett program med musikredaktionen. Vi kommer diskutera mobbing, parodier inom musik och Erik, han funderar på om inte all konst är mobbing.
Musikrådet. Radio Shores högsta musikaliska instans.
Det var ju alltså Rebstar, Get No Better.
Ja, och Rebstar har ju varit på heta listan i 3 veckor. Han har vunnit heta listan på flest röster. Dessutom så pratade vi med honom förra veckan. Vi ringde ju upp honom. Och då var denna Malmö-kille skittrevlig och skittaggad. Och han berättade att han hade en video som var på gång till den här låten också.
Som han precis skulle spela in.
Ja. Ni ska i alla fall vara hjärtligt välkomna till kvällens program i musikredaktionen. Med mig har jag Erik Borali och Emily Häger. Mitt namn är Simon Winnardag. Vi ska diskutera lite mobbning inom musik.
Ja.
Det är tanken.
Det är tanken i alla fall. Ja. Existerar mobbning egentligen inom musik? Kan vi ju börja med att fråga.
Vi får se helt enkelt. Ursäkta Simon, vad sa du?
Om det överhuvudtaget existerar någon mobbning inom musik. Men det gör det ju. Det kan ju vi alla 3 instämma om.
Det beror på. Mobbning är ett jättesvårt begrepp. Vi har inte pratat med Friends för den här sändningen. Det kanske vi borde gjort. Men vi har utgått liksom från mobbning som ett ganska löst... ett löst begrepp helt enkelt.
Ja, precis.
Och jag har väl mest utgått ifrån saker som någon kan känna sig stött av. Till exempel om jag får börja. Till exempel inom hiphopen nu så har det ju länge funnits en trend av att ha ganska politiska texter. Och politiska budskap. Vilket då folk kan känna sig stöta av. Och det kan ju vara en form av mobbning. Att till exempel maskinen sjunger i sin nya låt Batteri. Att de ska skjuta Reinfeldt i huvudet. Med 2 skott. Det är lite så jag har tänkt med mobbning. Och just inom hiphop-scenen nu så är det ganska vanligt.
Nej, men jag tänker också så här, det som är svårt med just mobbning är vad ska man liksom sätta gränsen för att mobba någon och bara vara liksom så här, trakassera någon en gång. För jag känner ändå att mobbning är så här upprepade trakasserier. Sen vet jag inte om det betyder att det gör bättre. Alltså, såhär, om man är elak mot någon en gång så är det fortfarande oschysst för att ta ner det på den nivån. Men det är också lite såhär, vem man är elak mot. Om maskinen är elak mot såhär, Fredrik Reinfeldt, du är som att såhär, man slår uppåt snarare än att slå neråt. För då blir ju mobbning på riktigt. Om de typ hängde ut någon liten såhär, Fredrik Karlsson i typ, vad vet jag, Fruängen i Stockholm.
Eller hur? Ja. Och det känns ju, det står ju till och med inskrivet i den svenska grundlagen att kränka en offentlig person är inte lika allvarligt som att kränka en privatperson. Så att Reinfeldt får ju tåla detta helt enkelt.
Ja. Men då är man också inne på den här ständiga diskussionen, alltså, ja men du är känd, då får du ta liksom, för det är ju en diskussion som alltid...
Och så måste de gå ut i pressen och säga, bara för att jag är känd så har jag också ett hjärta.
Eller hur?
Och 2 barn som ska läsa detta på löpsedlarna. Och det kanske är lätt för mig att sitta i en studio och liksom raljera kring detta, för jag vet inte hur det känns, men lite får man tåla, herregud.
Ja, men musik ska väl ändå handla om känslor, och ibland är ju känslor liksom ett agg mot en annan person. Och ja, då måste man väl få uttrycka det. Men jag tror stenhårt på att man måste sparka uppåt. Det är inte okej att liksom gå på någon som är
Nej, om inte den man sparkar neråt på själv skrattar. Ja, det brukar vara sant. Sån. Får man offret att skratta, då är det lugnt.
On the joke, så att säga. Ah.
Man kan säga så här, ah, men jag får snacka skit om den här folkgruppen för att jag känner en person som tillhör det. Det är inte okej.
Okay.
Men skulle den personen skratta åt ditt skämt, då är det lugnt, eller?
Precis. Men det är också en så här intressant grej. Alltså man kan ju driva med att en person är på ett visst sätt som, liksom, som är väldigt signifikant för en viss folkgrupp, men då måste man liksom inrikta sig på den personen och veta att den personen är med på det. Men det är ju jättefarligt att liksom ge sig på en hel grupp. Alltså
finns det musiker som har gjort det?
Jag vet inte.
Känns det fel av oss att inte veta det?
Alltså, vi pratade ju om Mr. Cool för några veckor sedan.
Ja.
Alltså, vissa skulle påstå att han ger sig på kvinnor. Liksom.
Exempelvis kvinnor.
Det är också så här, är det mobbning? Eller exakt. Är det liksom bara...
Är mannen en folkgrupp eller är det en social konstruktion som vi uppfunnit? Kan man mobba sociala konstruktioner? Ja. Nej, men jag tänkte, det är ganska svårt att peka ut. Det är lättare att peka ut offentliga personer som har blivit häcklade i låtar.
Mm.
Jag tänker till exempel på Eminem. Sjunger sin låt Rap God, rapgud på svenska, om Monica Lewinsky som hade affärer med Bill Clinton, tror jag.
Ja, men det känns som att det är en referens som kommer upp ganska mycket i låtar. Alltså just, jag tycker jag har hört det i andra låtar också. Nu kan jag inte nämna någon bara för det, men jag känner direkt igen det.
Men är det okej på något sätt? Målet kan ju vara liksom att inte skambelägga Monica Lewinsky eller, utan kanske peka på korruptionen inom politiken. Finns det någon sån regel inom musiken liksom att ändamålen helgar medlen?
Ja, men typ. Ja,
om det finns en artist som säger så här, ja, men jag vill stoppa rasismen genom att kasta skit på den där Fredrik från Furuängen som du nämnde. Är det okej då?
Men jag har faktiskt ett exempel på det. Alltså en riktig artist kom jag på nu.
Jaha.
Pink hade för några år sedan en låt som heter Stupid Girls. Jag vet inte om ni minns den. Och då gjorde hon i videon så här, låtsades hon var alltså tjejer som Paris Hilton och Lindsay Lohan och Britney Spears. Alltså väldigt tydligt. Hon gjorde att man förstod verkligen att det var de här tre personerna hon riktade in sig på. För att låten handlar om att man ska inte vara sån där typ bimbo, utan tjejer ska kunna liksom klä sig i så här kostym och vara med så här, att tas med på allvar. De ska inte behöva vara lättklädda och låtsas vara dumma för att bli kända typ. Så att det var ju så här, helgade målet eller medlarna målet, eller var det bara taskigt? För att hon blir väldigt hyllad. Men om man tänker efter, alltså hur kul är det för Paris Hilton var bimbo liksom?
Hon som artist blir hyllad för att folk redan hatar dem hon ger sig på. Frågan är om det är att sparka uppåt Paris Hilton.
Ja, eller hur? Är det det?
Jag undrar, ja exakt. Eller ligger hon redan i underläge? Det är så här, att kasta skit på Maria Montazami, det är inte att sparka uppåt.
Nej.
Mycket bra tanke.
Det kanske är att sparka neråt. Och sen har ju faktiskt Paris Hiltons chihuahua dött precis. Eller?
Nej.
Vadå, Tinkerbell?
Just Tinkerbell. Tinkerbell har lämnat oss. Så att säga.
Världens kändaste hund kanske. Mm. Under några år var det i alla fall.
Exakt. I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore.
Stitches med Shawn Mendes.
Ja, och jag vet inte om ni hörde den här killen förra sommaren med den här låten Life of the Party. För det var lite då han slog igenom. Den blev den var väldigt poppis i somras, tror jag.
Life of the Party.
Ja, och jag tyckte om den som tusan. Och det coola, han är bara 16. Han är född 98, vilket ger mig lite så här ångest. Han är jävla framgångsrik, det är 16. Och jag bara...
Hur ska jag hinna med allt?
Ja, men eller hur?
Vad har jag gjort? Har du kastat bort ditt liv liksom?
Ja, men man känner, man är inte den här unga, nya, coola, så här. Alltså nu känns det som att om jag kommer in på en arbetsplats så är inte jag den här yngsta längre. Och det var typ till ens fördel förut, kunde jag känna.
Verkligen.
Ja.
Ingen press, ingenting.
Nej, men och folk var lite imponerade. De bara, jag var du med det där, du som är så ung. Och nu bara, ja. Eller det är inte så farligt. Men alltså... Ja, you understand my point.
Ja, det finns många fördelar med att vara ung i samhället. Och kanske ännu mer som ung musiker.
Eller hur?
Annan, om vi ska gå in lite på parodi och sådär i musik, så finns det ju en annan ung flicka, Rebecca Black, som slår igenom rätt.
Just ja.
Hon var väl, hur ung var hon egentligen? 15, max.
Typ med It's Friday, Friday.
Och hon ville ju verkligen ingenting illa om det, men den kritiken hon fick utstå, var hon värd den?
Just det. Det där pratar vi ju, för vi pratar ju mobbning i musikrådet idag, mobbning inom musiken, och innan pratade vi om mycket så här musiker som gör,
ja, precis.
Som mobbar andra, men om man vänder, just det, exakt.
Det är ju nästan ännu mer att liksom musiker får bli de som mobbas snarare än att de mobbar.
Det jag kan känna med Rebecca Black var ju att hon tog kritiken, eller tog kritiken, men hon fick utstå väldigt mycket skit. Och sen på något sätt, hon är en väldigt stark person, så hon lät sig inte nedslås, utan nu när jag har sett henne i klipp och sånt, hon är ganska aktiv på internet, då driver hon lite med hela det här. Hon tar liksom avstånd från sitt gamla jag, vilket hon inte borde egentligen, men det är en annan historia. Och liksom gör det till sin grej istället, omfamna det här med att hon har gjort en låt som heter Friday.
Mm.
Och följt upp den låten med en låt som heter Saturday.
Ja, det var ju helt fantastiskt faktiskt.
Jag gillar ju den låten.
Jag kommer inte ihåg hur den går. Jag kommer bara ihåg att jag suckade djupt när jag hörde att man hade liksom kommit med en uppföljare. Och sen bara, ja, någonstans där slutade man ju liksom bry sig lite om Rebecca Black.
Alltså jag tyckte ju Friday var helt fenomenal. Men jag vet inte om det är för att jag var taskig på ett omedvetet sätt. Men så kul man kunde ha bara om man lyssnade på den. Men
ja, det var inte var jättekul.
Ja, men det var inte bara för att jag hånade henne. För att hon var alltså för simpel text.
Men en intressant grej med att du tar upp just Rebecca Black är ju att vi pratar ju mobbning då, och det finns ju så många olika, det finns ju sån metamobbning kring hela Rebecca Black, att så här, hon blev mobbad för sin låt, och sen gjorde folk mobbade henne för låten, och sen gjorde folk ytterligare parodier på hennes låt. Så här, två olika sorters mobbning, att man kränker tillbaka henne genom musik på ett sätt, och sen
precis,
och sen får hon utstå hat från liksom verkligen, att man tar det konstgreppet som hon håller på med, som är musiken, och så vänder man det mot henne.
Men det känns som att det har blivit ganska vanligt, alltså typ sen YouTube blev en grej för några år sedan, så känns det som att de här parodimusikvideorna, när folk driver med riktiga artister, jag vet inte om Rebecca Black kanske tillhör det skrået, men låt säga att de gör det, alltså driver med riktiga artister genom att göra en spoof på deras liksom videos.
Jo, men det finns också väl i musikvideos, så finns det ju två olika sätt som man kan göra en video på. Det ena kanske jag föredrar lite snyggare, är att göra parodi på musikbranschen. Men att använda sig av en låt som redan existerar och lägga annan text på det, som kritiserar branschen. Och liksom vilsna tonårsflickor som bara vill älska en manlig förebild till exempel. Och sen finns det ett litet fulare sätt man kan göra musikparodi på, och det är att kasta skit på artisten som person. Och där finns ju en som heter Bart Baker som jobbar med på det sättet.
Och det är faktiskt så att jag har tagit fram ett litet klipp som han har tillverkat då. Och det är från den lilla flickan Miley Cyrus. Hon gjorde ju en rätt kontroversiell musikvideo till Wrecking Ball.
Just det.
I och med hennes, eller ja, hon fick utstå både god och negativ kritik. Men den här parodin då som han, Bart Baker, har gjort, tänkte jag vi skulle lyssna till och bara diskutera snabbt. Här kommer den. Av Wrecking Ball då.
Remember when autotunen är total. Not look like a guy. My hair was long, I had clothes on, but now I get nude and cry. Där driver hon väldigt mycket med hennes utseende.
Ja, verkligen. All the people say I am a total skank. Brandon Robin Thicke made the whole crowd sick, especially the Smiths. På VMA-galan. I'm basically a wrecking ball for the youth of America. Ja, vad säger ni?
Men där, han driver ju typ med mediebilden av Miley Cyrus, tycker jag.
Ja, främst kanske.
Alltså snarare än med henne. Och ja. Sen liksom, vi uppfattar det som att han driver med henne för att det är så hon framställs i media. Men jag vet inte, alltså Miley Cyrus, antingen tycker hon att han är dum i huvudet, eller så har hon inte ens sett videon. Eller så tycker hon, fan, han har ju typ ringat in det som typ så media försöker framställa mig som.
Men ska man inte vara tydligare med vad man kritiserar i så fall? För när jag ser den här videon så tänker inte jag uppenbart på att han kritiserar den mediala bilden kring Miley.
Nej.
Utan jag känner att han mer anammar den för att liksom han får fler visningar helt enkelt.
Mm.
Och mer pengar. Men för om man ska tänka så, då kan ju man maskera allting.
Ja.
Bara så här, och bara backa, bara, men det var bara samhällskritik. Fast jag sa att Miley såg ut som en liten pojke. Så kritiserar jag de som säger att Miley ser ut som en pojke.
Jo, I get your point. Men det blir lite så här...
Då kanske man skulle nämna medierna någonstans i videon. Okay. Men det gör han väl inte?
Nej, det gör han ju inte direkt. Det kan jag inte påstå.
Han bara, kolla på mig, så här frispråkig är jag. Jag visar rumpan på en rivningskula.
Men vill hon inte förmedla det själv då? Att hon är på det här viset? För det är ju rätt övertydlig, som hon gjorde på VMA-galan. Det var väl före själva musikvideon kom, tror jag till.
Ja, exakt. När hon uppträdde med Robin Thicke.
Ja, just det. Mm. Den latexdräkten som var typ nude-färgad.
Ja, memories. Som många hade problem med.
Mm.
Men det är ju det som är liksom briljant av Miley. Sen ja, det är hennes grej. Hon lyckas alltid chocka.
Ja. Wolf Alice med Bros.
Mm, och de är ju också med på heta listan. Det här brittiska indiepopbander från London. Så om man vill lyssna på dem, eller om man vill rösta på dem eller någon annan, så kan man ju gå in på radioshore.se/nyheter och rösta.
Do that!
Ja.
Något vi inte har tagit upp här i våra diskussioner om i mobbing och så vidare är ju faktiskt rap battles. Vad har du att säga om det, Erik?
Jag tänkte bara att vi kan inte lämna det här ämnet mobbning i musik utan att prata om rap battles, alltså det här fenomenet när man några rappare samlas och kränker varandra och gör det till en konstform.
Mm.
Det är så här, man tar mobbningen in i finrummet på något sätt. Och då har jag tänkt lite kring detta, om det är så att man som artister bara måste kränka någon, eller om det är liksom, alltså, eller om det är så att rapkulturen är hård och då måste det visualiseras på något sätt och då gör man det på det sättet. Eller är det bara en konstform som har uppstått? Eller liksom, är det rappares plikt att kränka någon annan? Eller?
Ja. Det är så här, ja, men precis. Vad kom först, hörnan eller ägget? Det är ja. Samma fråga.
Och, men det är väldigt... Det är otroligt underhållande att kolla på detta.
Mm.
Och en väldigt duktig är ju Sebbe Stax, som lite har fört det här kränket och musiksatiren inom hiphopen framåt och in då i finrummet. Och nu, det senaste jag hörde från Sebbe Stax var att han har funnit Jesus och har valt den liksom, inom situationstecken, fredliga vägen. Och det är så här, vad händer nu med
just
konstformen kränk till ett hiphop-dunk?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag har också hört att han har funnit Jesus och är med i Parneviks nu tiden. Så ja, vem ska ta tronen? Alltså, jag är inte tillräckligt insatt i den svenska hiphop-världen för att veta det, men det brukar ju vara så att det finns under ytan, sen tar det ett tag för dem att komma upp.
Ja, det finns ju en svensk rap-battle-scen som heter Base Mentality Rap Battles eller sånt här. Där många som nästan, de är inte så kända som hiphopmusiker, men de är extremt kända inom den här rap battle-genren. För att de kan hitta såna intima saker hos artister och ta upp dem och kränka dem helt enkelt.
Ja.
Så det var bara det jag tänkte på. Spännande med mobbning som konstform.
Ja, precis. Jag tycker vi ska spinna vidare på det lite senare i programmet, men nu kör vi Death from Above. Yeah, Death from Above Virgin.
Ja, och det är ju ett kanadensiskt indie-rockband. Och de heter ju Death from Above 1979 för att en av bandmedlemmarna menar att all bra musik slutades produceras efter det året. Han sa att 1979 är liksom sista året på det bästa musikdecenniet ever. Så de gillar 70-talet.
Musikrapporten.
Ja, och jag tänkte att vi börjar lokalt för en gångs skull. Jag bara slänger om allting.
Heja Kalmar.
Eller hur? Yeah. Jo, för att Mariette, ni vet, hon som var med i Melodifestivalen tidigare år med den här Don't Stop Believing. Precis. Mm. Hon är klar för Växjö Pride den 9 maj, det vill säga nu på lördag.
Oj.
Ja, och den spelningen blir den första stoppet för henne på en sommarturné som drar igång, ja, på lördag blir det då. Hon kommer även spela på Larmtorget i, här i Kalmar i slutet av juli också, tror jag. Och ja, jag vet inte hur speciell spelningen på Larmtorget kommer bli såklart, men det känns som att spelningen på Pride i Växjö kan bli ganska speciell för att Mariette blev utsedd till årets homo 2010. Ja, och på tala om sommaren och spelningar så är vi bara veckor kvar från sommarens liksom stora festival, ja, håll igång. Ja, en hel säsong drar igång. Men det blir utan Hörnesandsfestivalen Broöppningen. Eller Broöppning heter den. Förra året var festivalens sjätte gång, den gick av stapeln, men också den sista. För de har bestämt sig för att lägga ner nu. Ja, och ni som lyssnade förra veckan vet att vi pratade om The 27 Club och en av de kändaste personerna som är med i den är ju Kurt Cobain. Och i helgen avslöjades det att senare i år, eller i sommar, så ska det släppas ett album med tidigare ohörda Kurt Cobain-låtar. Och de här låtarna ska ha hittats i ett gammalt förråd på okänd plats. Men det är Brett Morgan som har regisserat en kommande dokumentär om Kurt Cobain som avslöjar det här. Och han säger, citat, det är inte ett Nirvana-album, det är bara Kurt och du kommer höra honom göra saker som du inte förväntar dig från honom. Så det låter ju ganska spännande. Frågan är om det är okej att utnyttja döda artistens material eller om det liksom bara håller upp deras legacy. Vad tycker ni?
Det känns lite som en sån här impersonator. Vad heter det på svenska? Men som härmar Kurt Cobain som känner att nej, nu vill jag kunna leva på det här. Nu lägger jag det här MP3 minnet liksom. De här MP3-filerna här i det här förrådet. Sen får vi bara se vad som händer.
Och du tror att det hela är liksom ett setup alltså?
Allt är en bluff. Lita inte på någon.
Wasted faces, you are surrounded by the takers, fakers, all the wounded and the weary. A violent rain, a heavenly storm, try to rise, rise, rise again.
Det här är Bring the Hat och du lyssnar på Musikrådet i Radio Shore.
Det här var Who is Fancy Goodbye och det ni hörde innan var Elena Paparizzo Angel.
Jag älskar ju den här låten, inte för att vara partisk, ni får rösta på vilken ni vill. Men det här är en så här amerikansk artist som är lite hemlighetsfull, så jag hoppas att vi får höra mer av honom.
Slutpläderingen.
Musikrådet har ju idag talat om mobbning inom musiken och mobbningvänner, det är ju fruktansvärt. Ingen tycker att det är hemskare än jag med mobbning. Kanske att Syriens rättmätige härskare Bashar al-Assad tycker att det är. lite värre än vad jag tycker. Lite. För att liksom, jag tänker så här, ingen är ju värre utsatt för mobbning än just Bashar al-Assad. Varje dag för honom är ju liksom som att han vore en nörd på en ganska mellanstor högstadieskola. Så till och med liksom läraren liksom pekar och skrattar åt hans stora näsa. Och alla barn bara så här, fröken Assad ser ut som en häst. Och fröken bara skrattar gott. Men ja. Det är den enda likheten jag har med Syriens diktator.
Jag har inte sett honom, så jag liksom försöker tänka mig hur hans näsa ser ut, men jag vet inte riktigt hur han ser ut.
Nej, vi lämnar det. Ja. Men som sagt, vi har pratat om mobbning och det får mig att tänka på två tjejer som gjorde en låt för att kränka en annan tjej på deras skola. Och med kränk menar jag ju då mordhota. Och den låten låter ungefär så här.
Att du är född till en hora, när ska du fatta?
Jag kommer komma till huvudna skolan med en morakniv, så tänker jag skära halsen av din lilla jävla islänning. Jag tänker skära halsen av hela din familj.
Ja, det här var slutet på låten som vi hörde.
Fruktansvärt obehagligt.
Ja, och de åkte dit och fick betala stora skulder, stora skadestånd till den här tjejen.
Inte mer än rätt.
Exakt. Men visst, det kanske var rätt, men hur hemsk den här historien än är, så går det inte att komma ifrån att det är ett väldigt kreativt sätt att kränka någon på.
Ja, det måste man ge dem. Kanske bara det.
Och då tänker jag så här, är det inte så när allting liksom kommer omkring att all konst egentligen är en form av mobbning? Inte bara liksom vulgära låttexter som riktar sig mot funktionsnedsatta, som i Far och Sons låt Hyr stället, utan även liksom tavlor, statyer, dans. Liksom alla är de ju ett hån mot någon eller något.
Mm.
För, alltså kolla på Mona Lisa till exempel.
Klassiskt exempel.
Ja, exakt. Vad är det om liksom inte en fruktansvärd nidbild av den italienska kvinnan? Liksom, idag vet vi, som tur är, bättre att man inte alls behöver se så där from ut bara för att man kommer från ett maffiastyrt land utan fungerande sophantering och äcklimat och en kvinna. Vi vet bättre.
Ja.
Och då kan vi avfärda hela Da Vincis konst som mobbning. Och vi vet ju liksom till exempel att alla kineser, de har ju inte konformade hattar på sig till exempel.
Nej.
Sen finns det ju såklart kineser med konformade hattar på sig.
Många.
Mm.
Men de representerar ju inte alla. Nej. Naturligtvis.
Nej. Naturligtvis.
Och ett annat exempel är ju Zackes låt Värdegrundskursen. Där han bland annat sjunger om att Annie Lööf supit upp all din lön.
Mm.
Och detta då som en satirisk kommentar till när näringslivet festade upp flera skattemiljoner för att liksom stärka den här underbara laganda som finns inom näringslivet.
Mm.
Liksom alla de vill tjäna pengar. Och det är de ju rörande överens om.
Ja. Eller vänta.
Eller va?
De i näringslivet eller Annie Lööf specifikt.
Ja, båda två.
Hennes partivänner.
Och hela den här låten var ju liksom ett kränk mot Annie Lööf, som hon önskar sig bara liksom fri företagsamhet så länge man inte vill gifta sig med två personer. Där sätter hon stopp. För att ingen får kalla henne för nyliberal. Så det var ju ett kränk i låtform. Men till och med inom psalmsångerna så förekommer det ju mobbning.
Ja.
Jag ska citera en här.
Kanske särskild i dem.
Herren valde ut Maria och steg ner i hennes kropp för att skapelsen blir fria och ge människorna hopp.
Mm.
Och liksom, vem blir inte kränkt av liksom Guds sätt på det här viset att liksom genom en låttext försöka försköna en regelrätt våldtäkt. Som det är fruktansvärt. Men Zacke, Da Vinci och Gud är ju inte de enda liksom skamlösa mobbarna som angriper sina offer genom konsten. Jag tänker på Beatrice Elis låt Moment of Clarity med textraden I get so wet when I'm look at you, som är liksom som ett enda stort hån till alla världens fula människor som inte kan göra Beatrice Eli våt. Liksom, mobbningen finns överallt i konsten. Jag hoppas att jag har bevisat det idag.
Mm.
Och jag känner mig kränkt av Beatrice Eli. Jay-Z, också ful, känner sig kränkt av Beatrice Eli. Men kränktast. Kränktast. Jag tar tillbaka det. Men kränktast av dem alla är ändå Marcus Birro.
Nu talar du igen lite som om du var ett offer.
Om jag har varit.
Ja, men det lät lite så.
Ja, det är möjligt. Men till viss del så har jag ju varit rätt hårt utsatt också.
Cor Cornerstone Kid Stray.
Ja, och det här är ett norskt band. Och jag pratade med Erik om det här under låten. Att de kommer från liksom en kvinnlig motsvarighet av Sandviken. De kommer från ett ställe som heter Sandvika i Norge.
Okej.
Ja, och det ligger liksom utanför Oslo någonstans. Och det är egentligen allt jag vet om Sandvika.
Men de ska också representeras.
Ja, absolut.
Här på Sveriges populäraste studentradiokanal.
Eller hur?
Vi har pratat mobbning idag inom musiken.
Ja, och från liksom alla möjliga håll. Både mot musiker och musiker som faktiskt mobbar. Eller om de nu mobbar.
Och jag pratar ju mycket om att all konst är mobbning nu sist. Men statyer tänkte jag på. Det kommer inte jag på något exempel med. Men jag vet en konstnär vars grej är att göra statyer på tjocka kvinnor. Men jag har inte hört någonting om att någon har tagit illa upp av det.
Nej.
Och det är ett väldigt smidigt sätt att man kan maskera just hot och kränk genom en konstform. Ja. Vilket jag känner sammanfattar lite det vi har kommit fram till. Programmet. Vi lovade att komma fram till någonting. Det luftet har vi inte riktigt hållit.
Nej, och det är såhär, gör han tjocka statyer för att han vill hylla överviktiga kvinnor eller för att han liksom vill håna dem? Det är ju en fråga man också måste ställa sig.
Ja, så svarar han inte på det.
Nej, dålig stil. Vi vill ha ett svar.
Avbilda Lars Vilks Mohammed som en rondellhund för att han vill hylla Mohammed. Eller inte.
Det vet man inte.
Eller så gör man det kanske.
Eller så gör man
det. Ja.
Jag vet inte. Nej, det är svårt. Statyer kanske klarar sig.
Eller hur? Men det här
förutom att det finns väldigt många grekiska statyer som är avbildade med väldigt små kön. Det kan vara ett kränk.
Ja. Eller så är det bara sanningsenligt. Men vad tycker ni om låtarna som har varit på heta listan då? Vilka, har ni någon favorit?
Jag kommer fega och jag hoppar på det vinnande tåget och välja Rebstar. För han bara tutar och kör genom musiksverige just nu, känns det.
Alltså jag har ju redan hintat om att min favorit är Who is Fancy med Goodbye.
Ja.
Själv tycker jag nog den här senaste var rätt härlig, Kid Astray. Jag är egentligen inte alls något fan av dem, men de tyckte jag. Vi här på musikredaktionen tackar så hemskt mycket för oss. Tack för ikväll i alla fall. Med mig har jag haft
Emily Häger,
Erik Porali
och själv heter jag Simon Winnardag.